Hörrni, ni ska vara välkomna allihop till den här påskgudstjänsten nu. Och vi ska fira gudstjänst tillsammans. Jag brukar återkomma till det temat att man firar en gudstjänst. Herren är här, den helige ande här. Och vi lysa på Jesus Kristus. Josef ska få predika idag. Och vi ska alla liksom fokusera på Herren idag. Det är ju en speciell dag då vi liksom belyser korset. Det som Jesus har gjort belyser uppståndelsen. Att Jesus inte är död utan han lever idag. Och jag vill att ni ska resa er upp allihop. Gör det. Res er upp så ska ni tillsammans med mig få liksom bekänna det här som är så viktigt. Att Jesus är uppstånden. Och när jag säger så här alldeles strax, Jesus är uppstånden, då försöker ni unisont att säga ja, han är verkligen uppstånden. Ska vi pröva det? Jesus är uppstånden. Han är verkligen uppstånden. Ja. Nu sa jag det själv också, då liksom hördes det jättemycket i micken här. Varsågoda och sitt. Så Jesus är uppstånden. Han är verkligen uppstånden. Och jag ska nämna lite. Jag har en bok hemma sedan många, många år tillbaka. Av Michael Green. Och han, var en ganska känd teolog. Han är hemma hos Herren nu. Och han skrev så här i en bok på baksidan. Och jag kommer ihåg det speciellt. Att han nämnde någonting om Michelangelo. Ni vet den här berömda konstnären som har målat i Sixtinska kapellet bland annat i Rom. Men Michelangelo på sin tid, han sa till sina målarkompisar, artisterna då som målade. Han sa så här. Vet ni, jag vill att ni ska försöka måla inte bara korset utan måla Jesus också som livets herre. Där han står med sina konungsliga fötter på den sten som blockerade ingången till graven. Så det var Michelangelos tankar. Inte bara korset. Jo, men korset är en jätteviktig del. Men också uppståndelsen. Att Jesus lever idag. Och det är så stort. Och jag ska bara läsa lite kort här ifrån första Korintherbrevet innan vi går vidare här. Då står det så här i första Korintherbrevet kapitel nu ska vi se här 12. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt. Om det är sant att det döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått. Då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också det som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Så står det. Hörrni, vi ska ta och be innan vi ska ta upp kollektsång och sjunga unisont. Karin, kan du börja be?
Jesus, tack att vi den här påskdagen får glädja oss över att du är sannerligen uppstånden. Herre, vi prisar dig för att du sitter på Faderns högra sida idag. Du manar gott för oss. Jesus, vi tackar dig. Tack för vad du gjorde för oss på Golgata, Herre. Tack att du bar alla våra synder. Du bar våra sjukdomar. Du bar allt, Jesus. Herre, och det gjorde du av kärlek till oss, Herre, för att vi skulle förenas och få frid med Gud. Jag tackar dig för det, Herre. Jesus, tack att du också är här i vår gudstjänst idag. Tack att du känner oss som har kommit. Du vet precis det vi bär i våra hjärtan, Herre. Tack att du vill möta oss idag, Jesus. Du vill välsigna oss, Herre, med dina välsignelser. Jesus, så har du hört bönämnena idag. Tack, säkerhetsämnena. Herre, tack för att du är en Gud som gör under idag, Herre. Du kan göra det som är omöjligt. Det är möjligt för dig, Herre, och det tackar jag dig för, Herre. Och idag på påskdagen så fröjdar vi oss, Jesus. Vi fröjdar oss över att du lever och att du är vår Gud. Amen.
Tack så mycket, Karin. Tack. Hörrni, då är nästa vecka, då är på onsdag, så är det trivselträff här då, 13:30. Gospel på svenska, och då är det Kajsa och Bertil och Maria och Hasse som bjuder på, ja, musik, tror jag det blir. Trivsel ser ut att bli, så att jättebra. 17:00 på onsdag då nästa vecka, då är det dags för Alfa. Och så på torsdag den 13:e nästa vecka, då är det 12:00, då är det mat och musik här för er som har möjlighet. Och 19:00, då är det bön och lovsång då på torsdag nästa vecka, den 13:e. Sen på söndag, precis som en vecka då, då är det gudstjänst här igen. Och då är det Sebastian Tarkianinen som delar Guds ord. Och då är det söndagsskola också.
Förmiddagens text denna påskdag är ifrån Gamla testamentet. Vi ska gå tillbaka till nästan början, till Andra Mosebok. Så ska vi slå upp kapitel 12 där. Ska vi göra. Så för er som vill följa med i era biblar, fysiska eller digitala, så är det Andra Mosebok kapitel 12, vers 21-31. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. För Herren ska gå fram och slå Egypten. Men när han ser blodet på den övre dörrträt och de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, så ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er: vad betyder den här gudstjänsten? Ska ni svara: det är ett påskoffer åt Herren. För han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han slog egyptierna skonade han våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad. Och Israels barn gick iväg och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aaron. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egypternas land. Från den förstfödde hos farao som satt på tronen. Till den förstfödde hos fången i fängelset. Han slog allt förstfött bland boskapen. Då steg farao upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier. Och det hördes ett högt sorgrop i Egypten, för fanns inte ett hem där det inte låg någon död. Farao kallade på natten till sig Mose och Aaron och sade: bryt upp och dra ut från mitt folk, ni själva och Israels barn. Gå iväg och håll gudstjänst som ni har sagt. Så lyder Herrens ord. Ja, längs den vackra Falun så ligger en av lokalerna här i stan som har en särskild plats i mitt hjärta i alla fall. Falunbiografen. Det har blivit en del filmer där genom åren. Faktiskt oftast med goda vänner, så många fina minnen. Och senast igår kväll faktiskt var jag dit också. Och om det inte är så att jag minns helt fel, så är det så att mitt allra första besök till Faluns filmtempel, den gjorde jag i mitten på 90-talet. då när jag var en liten grabb. Det var min kära mor som hade tagit med mig för att se en av de största succéerna från det gyllene filmåret 94. Det var inte Pulp Fiction. Det var inte Forrest Gump. Inte Nyckeln till frihet. Inte Fyra bröllop och en begravning. Det var Lejonkungen. Det är alldeles mörkt i biosalongen och jag sitter där med spänd förväntan vad som ska komma då. Och på den mörka skärmen så stiger solen över en savann. Och sen vrålas det ut på ett afrikanskt språk, en sång som jag inte har någon aning om vad det är för någonting de sjunger i den. Och under den här sången som går så kommer djurart efter djurart. De korsar land och de korsar floder för att samlas vid lejonklippan. För där är en liten lejonunge som lyfts upp mot himlen. Tronarvingen Simba hade fötts. Och för er som inte visste det så är det så att Lejonkungen, det är Disneys tolkning av en väldigt klassisk pjäs av William Shakespeare, Hamlet. Det är en kung som blir mördad av sin bror och tronarvingen prinsen måste fly till ett annat land. Då. Och efter ett tag i det här landet så återvänder prinsen för att ta tillbaks tronen från sin ondskefulla farbror. Efter att först ha träffat sin fars ande. Som bett honom att då ta tillbaka och ta sin rätta plats. Så som barn så gick det rysningar genom kroppen varje gång jag tittade på den här filmen sen. Då. För varje gång Simba när han fick möta sin far, då Mufasa, hans ande i den här filmen. Då. Så han är ute i djungeln tillsammans med Timon och Pumba, hans kompisar. Och sen så kommer apan Rafiki, den prästfiguren kan man säga, shamanen i den här kulturen. Han kommer och påminner, visar. Säger åt Simba att han kan visa honom hans far. Och till slut så kommer de fram till ett vattendrag. Och Rafiki ber honom att titta ner i vattnet. Och Simba tittar ner och ser ingenting. Och Rafiki säger, han bor i dig. Och då Simba tittar upp mot himlen. Och då kommer Mufasa till honom bland molnen. Det står hans pappa, lejonet. Och så uppmanar han Simba. Glöm inte. Glöm inte. Och Guds folks historia, det har alltid kretsat kring de här orden. Glöm inte. Glöm inte. Så låt mig ta er tillbaka till sagoberättandets tid. Vi släcker ner lite grann för stämningskänsla här. Sådär. Det var en gång i Egyptens land ett folk. Ett folk, flera hundratusen var de. Men det här folket, de var inte egyptier. De var hebreer. Och deras förfäder, de hade kommit till Egypten efter en svår hungersnöd i deras eget hemland, Kanaan. Och folket här, de hade ett gott anseende i alla Egyptens städer där de bodde. För genom århundraden så berättades det på gator och det viskades på torgen om hur en av hebreernas förfäder hade räddat hela det egyptiska folket undan exakt samma hungersnöd som hade tvingat hebreerna själva att fly. Varje lilla egyptiska pojke och varje lilla egyptiska flicka hade hört talas om berättelsen om Zaphenat Panea, mer känd som Josef i våra berättelser, men en hebre som hade tytt den gamle kungens drömmar och låtit bygga enorma förråd för att spara ihop 7 års rik skörd till de kommande 7 åren av svält. Då. Men sen så kom det en tid när man slutade berätta i Egypten om Zaphenat Panea. Egypterna glömde. Och det hebreiska folket som bodde bland egypterna, de hade blivit så många att man började oroa sig lite grann. Tänk om de här hebreerna skulle få för sig att göra en statskupp och ta över tronen. För vad skulle hända då med det gamla anrika Egypten och hela historien och hela kulturen som fanns? Den skulle försvinna ut ur historieböckerna. Det kunde man inte tillåta. Så vore det inte bättre om det var tvärtom? Om det var hebreerna som försvann istället? Så kungen och hans rådgivare, de kokade upp en plan. De tvingade hebreerna till arbete. De skulle lära sig lite hyfs. Så hebreerna, de tvingades jobba och slita dag ut och dag in i den stekheta solen. I dagbrotten, i gruvorna, i städerna, på åkrarna. Dag ut och dag in så blev de piskade. Dag ut och dag in så blev de slagna. Dag ut och dag in så svimmade de i solen. Sakta men säkert så bröts det hebreiska folket ner. Egyptens gudar hade segrat. Hebreerna hade blivit slavar. Glöm inte. Mer än 3000 år senare fanns det ett annat folk. Ett folk som bodde i ett land som man kallade för Rotsi. Folket, de hade nästan allting man kunde behöva för att leva ett rikt och gott liv. De allra flesta vuxna hade jobb så de kunde tjäna pengar. 5 dagar i veckan, då satte man sig i bilen eller på cykeln och körde iväg till jobbet för att jobba. Och 8-9 timmar senare, då kom man hem och började laga mat. Eller så kunde man köpa mat från restaurangen. De här folket var så rika att de kunde köpa mat från hela världens hörn. Och på helgerna så kunde de lyxa till det med chips och med godis. Framförallt på fredagkvällar. Och barnen, de fick gå i skolan. De fick lära sig att läsa, skriva, räkna, genus. Barn slapp arbeta i det här landet. För de hade rättigheter. Och förutom gott om pengar så hade folket i Rotsi också väldigt gott om tid. De flesta de hade flera olika intressen som de utövade. Man gick på gym, man höll på med sina mobiler. Man fikade med kompisar nere på stan. Man gick på olika sociala tillställningar, after work. Och man tittade på och man utövade olika alla möjliga sorters sporter. Och på somrarna, då kunde familjen åka iväg på semester eftersom både barn och föräldrar var lediga från skola och från jobb. Man reste ut i naturen, man reste till släktingar, till andra städer. Till och med till andra länder kunde man resa. Men trots att de hade det så bra så var folket i Rotsi också slavar. Slavar under många olika sorters herrar och gudar. En del de var slavar under pengar och under prylar. De kunde inte hejda sig själva från att skaffa mer och mer. Och ju mer de fick, desto mer ville de ha. En del till och med gick så långt att de stal det som deras ögon längtade efter. Andra, de var slavar till sina kroppar. De jämförde sig med hur andra såg ut. Fick dåligt samvete, dålig självkänsla. Så de spenderade ännu mer tid på gym. De ändrade sina matvanor och till och med redigerade sina bilder för att det skulle se snyggare ut så de kunde visa andra. Allt för att bli gladare. Men de blev aldrig riktigt nöjda. Och en tredje grupp, de blev slavar till alkohol och till olika sorters droger. Sökandet efter bekräftelse från andra eller ett sätt att bedöva smärtan från hemska händelser i livet. Det gick så långt att det ledde till missbruk som kostade både pengar, tid och trygghet och relationer. Och till skillnad från hebreerna, deras slaveri som var så uppenbart, så var de flesta människorna i det här landet i Rotsi inte ens medvetna om att de var slavar. De förslavande gudarna i Rotsi, de tog alla möjliga sorters former. Makt, skvaller, sex, ilska, avund, självupptagenhet, girighet, lathet, stolthet. Även folket i Rotsi var slavar. Glöm inte. Så vad var det så som Israels folk inte skulle glömma? Tänd det här igen. Så. Ja, de skulle ju inte glömma att Gud hade faktiskt räddat dem från slaveriet i Egypten. I förmiddagens text där kan vi läsa hur Mose har fått instruktioner från Gud för hur folket skulle gå tillväga för att slippa undan den tionde och den sista plågan som skulle drabba Egypten. Slippa undan döden. Gud, han hade ju kallat Mose ett par år tidigare till att vara den som skulle leda sitt folk ut ur Egypten. Så Mose, han fick representera både Israels folk och Gud när han kom inför farao varje gång för att be honom att släppa sitt folk. Att de skulle bli frisläppta. Men att be en kung att rasera hela landets ekonomiska system, ja, det är mer troligt att Putin skulle dra sig ur Ukraina först innan farao skulle låta släppa hela Israels alla slavar som de har i samhället då. Det skulle rasera hela samhället. Så för att visa sin makt och visa sin omsorg om sitt folk så valde Gud att påbörja ett krig mot Egyptens gudar. Ur ett bibeltolkningsperspektiv, så de här 10 plågorna som man kan läsa om i andra Mosebok som skickas på Egypten, det är egentligen krigsförklaringar på Egyptens gudar en efter en. Så Nilguden Hapi till exempel, ja, Gud gjorde så att det blev blod, allt vatten förvandlades till blod. Skördarna förstördes, djuren dog. Solguden Re, eller Ra kanske han går i andra ord också. Solen blev släckt. Och till sist skulle attacken komma på gudasonen själv, farao. Så Gud, han skulle gå igenom landet och straffa egyptierna för deras överträdelser, för deras förtryck av Israels folk. Genom att då låta döda den förstfödde i varje hushåll. Så. Precis, så Gud, han skulle gå igenom egyptierna alltså då. Och låta döda den förstfödde i varje hushåll. Men han skulle lova att gå förbi israeliternas hus. Om de gjorde vissa förberedelser. Om de förberedde sig för det som skulle kallas för påsk. Ja. Men inte förbereda sig genom att ta in massa ris och klä det med färggranna fjädrar. Inte förbereda sig med ägg eller med lax, sill eller påskmust för den delen. Nej, de skulle förbereda sig genom att slakta ett lamm. Varje familj skulle slakta ett lamm. Äta köttet och sen stryka blodet på överträt över dörren. Även på dörrposterna in till huset. Och då med hjälp av isop skulle man doppa. Och det är en sorts buskväxt som fanns i Egypten på den tiden. Och det låter kanske lite konstigt när man tänker efter. Varför kunde det inte bara vara fjädrar istället, så mycket enklare? Men det är så att det ligger ju faktiskt en djup symbolik i blodet. Det här som vi i väst har så otroligt svårt att förstå på ett sätt. För i forntiden, som flesta religioner i forntiden och även i en del kulturer idag, så är blodet en symbol för både liv och för död. Så lammets blod, det skulle ge beskydd. Det skulle ge liv åt Israels förstfödda. När Herren själv skulle vandra genom gatorna i Egypten och straffa förtryckarna. Lammets död, symboliserat genom blodet, skulle paradoxalt nog leda till liv. Och ytterst sett också till frihet från slaveriet. Och det är det som hände till sist, vers 31. Farao kallade på natten till sig Mose och Aaron och sade: bryt upp och dra ut från mitt folk, ni själva och Israels barn. Frihet hade kommit. Men jag tror att många av oss, vi har hört den här berättelsen förut. Från andra Mosebok. Det handlar ju om påsken trots allt. Och det är därför vi är här och firar det. Men det som slog mig när jag läste den här texten igen, det är det som händer i vers 24-27. Mitt i berättelsen här så kallar Gud Israels folk till att minnas. Att minnas genom en firad högtid som ska då symbolisera det som Gud var på väg att göra. När era barn frågar er, vad betyder den här gudstjänsten? Då ska ni svara, det är ett påskoffer åt Herren. För han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han slog egyptierna skonade han våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad. Så för att Israels folk i framtiden skulle kunna skapa ett gott och rättvist samhälle. Att leva då på ett sätt efter Guds vilja. Så skulle de minnas var att Gud hade befriat dem från slaveriet. Så Mofasas ord ekar här. Glöm inte. Glöm inte. Men hur gick det för det här andra folket då, som vi pratade om? De som bor i landet Roetzi. Jo, ungefär 1500 år efter att Gud hade befriat hebreerna från egyptierna, från slaveriet i Egypten, ja, då upprepade Gud samma bedrift, men på en mycket större skala istället. Hela världen befriades från sitt slaveri under en samling gudar som vi kallar för synd. Och likheterna med det här andra tillfället, de är väldigt slående gentemot den här första. Istället för ett påskalamm för varje familj, så räckte det med ett lamm. Guds lamm. Istället för varje förstföddes död, så räckte det med Guds enföddes död. Istället för blod på alla dörrposter, så räckte det med blod på ett träkors. Lammets död på korset, symboliserat genom blod, ledde paradoxalt nog för liv till liv. Och inte bara för ett folk den här gången, utan alla folk på hela jorden. Inklusive folket i landet Roetzi. Johannes evangeliet 19:28-30. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa det sedan för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Och där stod en kruka full med ättikvin. Och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk. Och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Jesu död och uppståndelse, det innebär att vi nu genom tron, det finns befrielse från syndens välde. För alla människor, alla folkslag runt jorden. Den här världens gudar behöver inte längre kontrollera dig eller mig. Den skuld som du har ådragit dig, den skam du upplever, känner över den. De är inte längre dina mästare. Din mästare heter Jesus. Lammet har blivit ett lejon. En lejonkung som har besegrat ondskan, som besegrat synden, som besegrat skammen, som har besegrat den här världens gudar. Om det finns någon här som inte tror, ja, då finns det möjlighet att få bli befriad från den här synden och från den här skammen, skammens makt. Det finns förlåtelse genom lammets livgivande blod. Och för dig som redan bekänner Jesus Kristus som din Herre, så finns det makt. Eller kraft snarare. Kraft. Genom anden att kämpa emot de gamla härskarna som faktiskt dyker upp en och annan gång under livet och gör sig påminna. Det finns kraft att stå emot det nu. Genom anden. Och det finns ett uppdrag. Paulus skriver i Romarbrevet 6:18-19. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Så som ni föreställer era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Vi är nu Guds tjänare som i andens kraft med våra kroppar tjänar Guds rike här på jorden. Så när era barn frågar er: vad betyder den här gudstjänsten? Ja, då ska ni svara: det är Jesu påskoffer. För han offrade sig själv på ett kors för att vi skulle bli befriade från syndens slaveri. En del av vårt uppdrag som kristen gemenskap är att minnas och återberätta berättelsen för kommande generationer. För våra barn, våra fysiska barn eller våra andliga barn för den delen. Berätta om den dagen för 2000 år sedan, när lammets blod utgöts för att bryta syndens makt över mänskligheten. Precis som för Israels folk så är det viktigt för oss att ständigt minnas vad Gud har gjort. Att Gud räddade oss från vårt slaveri. För utan korset, ja, då tappar vi fokus på vårt uppdrag att tjäna Guds rike. Och nu är det inte längre Mufasas röst som kommer till oss från molnen. Det är Guds ande inuti var och en av oss som viskar: glöm inte. Glöm inte. Amen. Låt oss be. Tack Fader för att du räddade ditt folk för 3 500 år sedan ut ur slaveri i Egypten. Ett fysiskt slaveri som innebar död och så mycket lidande. Och tack Fader också för att du har återupprepat det här miraklet återigen på korset för 2000 år sedan. När du offrade din son som ett lamm på korset. Så han tog all världens synd på sig för att vi skulle kunna få ha en återupprättad relation med dig. Att vi inte längre skulle behöva vara slavar under synden. Utan att vi är nu dina tjänare. Och tack Fader för att det här innebär också att vi har fått kraft att stå emot de onda verkens, ja, de som vill komma tillbaka och förstöra våra liv igen. Tack för att din ande bor i oss och stärker oss i den här kampen som det är att leva våra liv. Och jag ber Fader att du ska stärka oss och aldrig låta oss glömma det faktum vad du har gjort för oss. Hjälp oss att minnas tillsammans som gemenskap, men också i våra familjer och i mindre enheter. Och kunna peka när det är svårt och när det är tufft i livet på dig. Att vi kan se till ditt kors där din son hängdes upp för oss. Och minnas. Fader, hjälp oss att inte glömma vad du har gjort. Hjälp oss att inte glömma. Amen.
Och det är ju viktigt det här med vittnesbörd. Vi har hört Josef här predika om bland annat fara och förtryck. Vi drar liknelsen där mellan den kamp vi är i som vi får uppleva i livet. Och just det här med vittnesbörd är jätteviktigt. Det står så här i Uppenbarelseboken, jag ska bara nämna det. Att då hänvisar Johannes här då till de kristna som har lidit. Och han skriver så här: de har besegrat honom. Alltså de kristna har besegrat Satan. Han som kommer med förtrycket. De har besegrat honom genom lammets blod. Och det är alltid det som kommer först. Lammets blod. Jesu Kristi blod. Och genom sitt vittnesbörds ord. Och det här går hand i hand. Att våran bekännelse och vårat vittnesbörd, att jag tror på Jesus, det är ett sånt vapen. Och det är ett vapen inför andevärlden. Och det ger framgång när vi vågar stå för vad vi tror på. Och därför så är det jätteviktigt just ditt vittnesbörd, om du har någonting att berätta så. Om det är någon här som vill nämna något ord. Annars tänkte jag ta tillfället i akt en kort. Då ska jag berätta lite om min resa till, eller en grej som hände när jag var i Israel. Jag tog med mig min cykel dit. Och de första dagarna regnade jättemycket. Och sen så, och första dagen börjar närma sig sitt slut då. Och det är bara regna. Var ska jag sova någonstans? Så jag tog och tältade faktiskt i en park där i Tel Aviv. Så kom det ju en ung person gående. Det var sent på kvällen. Och så hoppade jag fram där och började prata med honom. Och så... vi blev ju vänner där den där korta stunden då, så att han heter Itamar. Och då sa han så här: men du, jag kan ta och ladda, jag kan åka hem och ta med mig din mobiltelefon, så kan jag ladda den åt dig. Så kommer jag tillbaka om en timme så där. Oj, vad ska jag göra nu, tänkte jag. Ska jag eller ska jag inte? Men han verkar så trevlig, tyckte jag liksom, och så. Så att jag sa så här, jag känner ju inte dig egentligen, så jag tar ur mina kontokort. Och sen så gav jag honom telefonen. Ja, och sen så började det regna. Och vi satte upp, han hjälpte mig att sätta upp tältet där. Och sen så kröp jag in där och sa hej då till honom. Och så gick tiden. Och tiden gick. Och tiden gick. Och jag började bli orolig. Vad är det som händer liksom? Kommer han tillbaks? Och så helt plötsligt, Michael! Och så ropade någon där. Då var det han. Och då hade han köpt snacks till mig. Lite chips, lite torkade äpplen. Vet du, kom en fulladdad mobil. Och vet ni, jag kände en sån glädje. Och jag har ju tänkt på det här efteråt, att ja, men det är ju Gud i det här som på något vis vill visa sin omsorg mot mig. Så det blir mitt lilla vittnesbörd. Det var lite vågat kanske att ge bort mobilen, men alltså, det var helt underbart då. Och jag kände mig så omhändertagen av den här personen. Så det är härligt. Gud är god. Ja, då ska vi avsluta våran gudstjänst här. Jag tänkte bara att vi skulle tillsammans be lite. Och jag tänkte på den här strofen som kom igen. Gå tillsammans med den heliga ande. Vad viktigt att vi går ut i vardagen nu och att den heliga ande är med oss var och en. Och liksom öppnar upp för oss på olika sätt. Tack så mycket Josef för din predikan. Jätteroligt att få liksom, eller roligt. Det är underbart att få höra Guds ord. Så är det. Och vi liksom får ta det till oss. Tack så mycket Nils också för din, och dina vänner. Så säger jag ju. Kören kan man också säga. Tack så mycket för era fina sång. Vi ska be tillsammans då. Tack Herre för att vi får bara prisa och lova dig Jesus. Tack Herre för att vi får lyssna in, gå tillsammans med dig helige ande i Jesu namn. Och med Faderns härlighet över oss Herre. Ibland känns det inte så härligt på grund av olika saker Herre. Men tack Herre för att det finns en härlighet för oss Herre. Och du har sagt Herre att du är med oss alla dagar in till tidens slut Herre. Även om det är gråa dagar, även om det är kämpiga dagar, men också glada dagar, Herre. Och far i himmel, vi vill tacka, Herre, för allt det du har gjort genom Jesus Kristus. Och att du har låtit din helige ande bara flöda över oss genom det namnet, Herre. I Jesu namn ber vi.